Hi, this is Bruce Kulick, and you're listening to Alex Room Service.
Kolla gollan i vinkel, Lyxan allihopa, och idag blir det bra. Välkomna till Room Service. Idag ska vi prata om någonting helt annat än vad vi har pratat om de senaste två gångerna. Jag kände att jag var tvungen att göra en liten mellanpodd så här mitt i jeans valt, för det är några stycken som har skrivit att de är lite ledsna för att de inte kan lyssna ännu, för att de har inte hämtat sitt valt än. Och det var ju, det visste jag ju om, jag hade med det i beräkningen. Så att det är ju inte av elakhet som jag gör de poddarna naturligtvis, men jag förstår ju de som inte vill bli spoilade. Däremot hoppas jag att ni som då inte vill lyssna på dem ännu, att ni får ut någonting av dem när ni lyssnar sen, såklart, för då har ni ju musiken och kan lyssna på det sätt som ni själva vill. Dessutom är det ju så här, vi har ju ett jubileum, vi har två jubileum. Igår den 26 april så firade podden 3 år, vilket är helt fantastiskt och enastående, och jag fattar ingenting och tycker bara det är roligt att den har fyllt 3 år. Vi har hållit på med det här tydligen i väldigt många år. Jag känner ju inte att det tar slut heller, så ni får helt enkelt fortsätta lyssna om ni vill. Och vill ni inte det, så finns det andra poddar att lyssna på som också är bra. Men inte så bra som denna, kanske. Eller så är de bättre, det har jag ingen aning om. I vilket fall, det andra jubileet är såklart Kiss Alive 3 som släpptes, det var väl i maj 93 den kom. Efter många års väntan och sådär. Och vi har ju några olika ingångar på den. Framförallt jag har några olika ingångar på den som jag tänker bjuda på här. Och man kan ju inte prata om Alive 3 utan att prata om Revenge-turnén och tiden med Kiss framförallt, eftersom den är naturligtvis en produkt av sin egen tid. Jag har så massa små detaljer i huvudet, så jag hoppas jag kommer ihåg allihopa, annars får jag väl fylla på efterhand eller sådär. Men jag har bunkrat upp med en skål med kalla köttbullar och ett glas med apelsinsaft. Så jag tror vi ska kunna ta oss igenom den här tiden, om vi säger 92-93, på ett förhållandevis trevligt och harmoniskt sätt. Men vi måste naturligtvis börja med, varför blev det en Alive 3? Vi fans hade naturligtvis önskat en Alive 3 i väldigt många år. Och så nära vi kom, det var 1984 när det släpptes en köpvideo som hette Animalize Live Uncensored. Kiss Live i Detroit 84, en klassisk video, och kanske en sån jag borde göra en kommentarspår till någon dag. Även om den aldrig har släppts officiellt på DVD och så vidare. Finns ju några fina YouTube-kanaler har jag sett nu som har lagt upp väldigt knivskarpa versioner av den japanska laserdisken. Så inte Tolvis-kanalen och inte mina kanaler alls, men det finns några kanaler, så ni som vill se Detroit 84, in och lyssna. Man skulle ju kunna tycka egentligen att det hade varit rättvist om den hade hetat Alive 3. För om vi säger så här, när Alive 1 kom så var den lite banbrytande på sitt sätt, eftersom det var en liveskiva med ett band som ingen kände till jättemycket, eller jo, de kände till, men ni fattar vad jag menar, de hade inte sålt några skivor i någon utsträckning, så det här var ju en räddning för bandet. Det var inte en kul grej, utan det var ju ett sätt att vi måste släppa en produkt och vi måste göra det nu, och så gör man något unikt med en massa bilder och en bok till, och ja, den var lite banbrytande när den kom. Och 3 skivor senare släpper man då del 2, som nu är en kalkylerad försäljningssuccé, att man vet att Alive 1 funkade, då gör vi en 2a, även om vi inte har tillräckligt mycket material. Och det viktiga med de här 2 är att de är ju inte gjorda för att vara regelrätta konserter med bandet rakt av, utan de skapar bilden av hur konserterna såg ut genom ett kreativt användande av live-inspelningar, soundtrack-inspelningar och studio-inspelningar. Och det är så man får se dem. Därför så tyckte då många fans att ja, men då kommer det väl en Alive 3 snart också efter några skivor. Men vi går ju då in i problematiken med att bandets popularitet dalade. Och skulle det kommit en Alive 3, när skulle den ha kommit? Ja, inte på Dynasty-turnén såklart, för då var det bara någon ny skiva. Inte på Unmasked, för den turnén kom ju inte ens till USA, förutom första giget i New York. The Elder var en katastrof försäljningsmässigt och ingen turné alls. Creatures likadant katastrof försäljningsmässigt och dålig turné, även om vi fans tycker det är en fantastisk turné på många sätt, så tyckte ju inte dåtiden det. Det var väldigt tomma hallar och den stora 100 Cities Tour blev väl 43 eller vad det var. Och, ja. Så de tog av sminket och blev Lick It Up istället och då gick det ju bättre naturligtvis. Och då kommer vi till Animalize som var en stor försäljningssuccé. Bra Europa-turné och så vidare. Och där släpper man en köpvideo. Och jag kan ju idag tycka de borde ju döpt den till Alive 3. Det hade ju varit dels banbrytande igen. Okej, här har vi gjort ettan, tvåan i skivor. Trean blir en video. Eller så hade man gjort som Judas Priest gjorde 86. Eller Maiden 84 för den delen. Döpt den till Alive 3, släppt den på både video och vinyl. Tänk att ha en dubbelvinyl med ljudet från Detroit 84. Inte radioversionen eller publikupptagningen då, utan den här krispiga, knallhårda, till pytteliten men ändå anmärkningsvärd del tillverkad i studio Kiss Live i Detroit 84. Det hade jag tyckt var fräckt och jag hade tyckt det var värdigt på något sätt, för att setlisten där, om vi nu ser till hur Alive 3 blev, så setlisten 84 var ju grundad i Animalize, Lick It Up och Creatures of the Night. Det var ju de tre skivorna som var huvudplattorna. Det var ingenting från katastroftiden med poplåtarna eller diskolåtarna eller vad man nu vill. Och det lilla från 70-talet, det var ju det viktigaste. Det var Detroit Rock City, Rock on the Night, Cold Gin. Har jag glömt någon? Nej, det har jag nog inte, va? Det var väl ingenting annat. Ja, Strutter kördes ju i Europa. Men den var inte med på Detroit 84 till exempel. Ja, tre gamla låtar då helt enkelt. Och då hade, därför känner jag att det hade ju varit en värdig Alive 3 för att vi hade fått ett stabilt band. Okej, de var inte jättestabila när de spelade in den. Då hade de precis bytt gitarrist inför turnén och vi vet den historien. Men ett stabilt band som lät stabilt och som inte behövde tillverka i studio hur de lät live längre, utan de fick bara putsa lite på det som blev fel och sången i Three Hours in the Night till exempel. Men i grunden så är det ju väldigt, väldigt bra liveprodukt. Sen skulle man ju kunna tycka att de kunde gjort en Alive 3 på Asylum-turnén. Nu gick den inte lika bra och den kom ju aldrig till Europa och allt sånt vad vi vet. Men den hade varit en produkt av sin tid den också. Låtlistan var lite tråkigare, det var färre låtar ofta eftersom de körde så fruktansvärt mycket solo där. Animalize Live, där så slipper vi ju Bruce solo. Men alla fyra hade ensam solo på Asylum-turnén. Suck och stön och morgonbön. Crazy Nights-turnén skulle man också kunna släppa. De kunde ju släppa Ritz 88, radiosändningen som en liveplatta rakt av. Det är ju bland det svettigaste som finns och så vidare. Men det gjorde man inte. Varför gjorde man inte detta? Ja, men det fanns många olika anledningar. Och de svarar olika i intervjuerna. Däremot så vet vi att i kontraktet, när Kiss förnyade skivkontraktet med Polygram i augusti 89, så skrivs det in i kontraktet att nu så är det dags för tre skivor på en 10-årsperiod, tre studioplattor, en liveskiva och soloskivor av Gene och Paul. Så skrev man in i kontraktet i augusti 89. Så där har man så skrivit in en liveskiva. Nu är det dags. Detta har ju säkert... Mycket har ju hänt 89, det vet vi ju. Kiss, Crazy Nights bombade, det blev en jättestor turné. Och den sålde hyggligt, men det blev inte Slippery When Wet som var tanken. Och man har börjat gå tillbaka. De har börjat blicka bakåt, vi vet att en reunion inte är nära förestående, men inte allt för avlägsen förestående heller. Så jag misstänker att det är därför. Att man tänker, jo men det är nog dags nu. Och sen kommer Hot in the Shades och en där. Kunde man ju gjort en liveplatta, men det är tur man inte gjorde. För hur mycket jag än älskar den turnén så har den det sämsta live-ljudet Kiss någonsin har haft. Tätt följt av Unmasked, som ju också är vämjeligt dåligt. Men bandet är ju bra, det kan ju inte, det är ju inget fel på det. Men live-ljudet Hot in the Shades är inte alls bra, tyvärr. Och så dör Eric. Och det första man gör med Eric Singer är dels att man börjar spela Heart of the Hell-låtar. Det har jag pratat om så många gånger, men jag tycker fortfarande det är så jäkla underligt. Och dels att man börjar planera för Alive 3. Tanken är ju att Revenge ska, precis som jag vet inte, Animalize ska revitalisera bandet och så vidare. Men problemet är att Kiss är ju kvar i rock'n'roll-fållan och världen har ju gått åt ett helt annat håll. De enda två rockbanden som verkligen kommer att överleva 90-talet är ju Metallica och Guns N' Roses. Och det är för att de har hittat någonting annat. Eller varit med och skapat någonting annat. Men alla andra rockband går ju ner och spelar på Sticky Fingers hela 90-talet sen. Jag tänkte på det här om dagen. Det är egentligen lustigt att Kiss inte blev ett sånt band. Jag såg Black Sabbath på Mejeriet i Lund 1995. Mejeriet är ett väldigt litet ställe. Och det var ju Black Sabbath 95 med Tony Martin, så det var ju inte med Ozzy och självklart inte så, men det var ändå Black Sabbath på Mejeriet. Ozzy gick ju aldrig så långt ner och Kiss gick ju inte så långt ner, även om de då spelade på KB-hallen i Köpenhamn som ju är en liten hall, 88 och så vidare, så var det ju ändå, det var ju en standard konserthall. Iron Maiden spelade där och samma turné och så vidare. De gick ju aldrig ner, de blev ju aldrig som Maiden som spelade inför, de spelade inför kanske 800 pers på KB-hallen 1995 och sen spelade de på Kåren i Göteborg någon dag efter. Nu säljer de ut Ullevi liksom. Men Kiss hamnade inte där, Kiss var aldrig nere på den klubbnivån mer än när de själva ville. De gjorde en klubb som är i USA naturligtvis och sen så något annat, men de hamnade aldrig där. Men tittar vi då på varför, de spelar ju inte så mycket live heller, det är ju lite det. 93 gjorde de ju 3 spelningar, varav då som var medvetna småspelningar. 94, då begav de sig till Sydamerika, ett land som var svältfött på band. Och där man hade byggt upp, jag gissar att det är så här, när Kiss var där 83 så var det ju väldigt få band som spelade där och därför kom det mycket folk, men allting var väldigt dåligt organiserat. När de väl återvände 94, det är 11 år senare, då hade band som Metallica och Guns N' Roses stora band, stora produktioner som krävde någonting. Då hade de liksom krattat manegen för att andra band också skulle kunna spela där igen. Det hände ju, de höll ju scenen i Tullen och släppte inte den vidare för de fick en massa extra pengar och så vidare 83. Men att då Kiss återvänder 94 när de är på the bottom of the barrel, det är ju, finns ju en anledning. Dels så finns det en publik. De spelar bara stora ställen nästan. Ja okej, okay, fast de spelar så många konserter i Buenos Aires, så det är inte så konstigt att inomhusarenan är mindre. Men anledningen att de kan spela och att de har råd att ta chansen eller risken, det är för att andra band har krattat manegen, gissar jag. Och för att det är lite festival och det har blivit lite så här. Det är ju ändå Kiss, Black Sabbath och Slayer. Herregud vilken lineup 94 liksom. Det hade man ju mördat för. Nåväl. Tillbaka till Live 3. Nu har vi redan varit ute och cyklat på alla andra turnéer här. Men 1992, vi går ut på en klubbturné och introducerar vår nya trummis. Och spelar en setlist som heter Duga. Och låter förbannat bra, det får man ju verkligen säga. Herregud, klubbspelningarna där. Den sista som är på L'Amour i Brooklyn. Gisses samma olja vad bra de är där. Finns ju en fantastisk datinspelning och numera en video från detta gig med datinspelningen översynkad. Där är de ju fruktansvärt bra. Sen åker de över till England, har med sig Hot in the Shade-scenen och kör en handfull spelningar. Det är ju fanken att de inte kunde köra en Europas turné. Anledningen till att de överhuvudtaget åker till England är väl att God Game Rock Roll 2 blev en liten hit där. De spelar på Wembley, de spelar 2 kvällar i Birmingham, eller Manchester som Gene kallar det första kvällen. Spelar i den knepiga orten Whitley Bay som ligger utanför Newcastle. Och i Plymouth. Och i Glasgow och Cardiff i Wales. Det är helt, och Sheffield såklart, finns ju fin film därifrån. Det är ju helt fantastiskt. Och de är ju åt det samma setlist som i USA. De kör låtar från sin kommande skiva, för Revenge är inte släppt än. Den släpps under tiden de är i England. Eller precis innan, eller hur det nu var. Och de är ju fruktansvärt bra här. Och de har Hot in the Shade-scenen och så vidare. Jag tänker vad coolt att ha sett den i Plymouth eller någonting. Eller i London då, som många av mina vänner gjorde. Eller någon annanstans, som andra gjorde. Själv var jag hemma och hade tydligen någonting annat för mig. Jag var bara 15, så det var inte helt enkelt att bara sticka över. Men fanken också. Sen ska vi då ut på stor USA-turné. Nu är det Revenge i USA. Vad har då hänt? Skivan har inte sålt någonting. Kiss har kommit tillbaka, absolut, och de får lite MTV-tid och så vidare, men det var för att MTV 92 hade fortfarande inte förändrats helt. Så det blev en hel del MTV, och MTV var alltså en musik-tv-kanal på den tiden för er ungdomar som lyssnar, och där kunde då band och artister som gjorde musik visa upp sig. Idag är det tydligen någonting annat, och det är lite synd, men då på den tiden var det musik. Så kommer sommaren. Tanken var att turnén skulle börja sista juli, tror jag, i Oklahoma eller någonting. Men det blev ingenting med det, de flyttar fram det några månader. Det brukar heta av produktionstekniska skäl, vilket egentligen borde betyda vi måste se om det säljer bättre. För Revenge-turnén är den turné, tror jag, som procentuellt sett har sålt sämst. Den var väl sämre än Creatures till och med. Och det är det som är så förbankat sorgligt. De kommer med en ny stor scen, lite för stor för deras eget bästa. Alltså för det första, fattar de inte av Hot in the Shade-scenen som var så stor att vi ska nog inte bygga en så stor scen igen. För att den fick de ju inte in på alla ställen. De fick kapa huvudet på Leon ibland, och på vissa ställen får loggan hänga hela tiden. Vissa ställen fick inte loggan plats. Ja, det var jättekonstigt. Nej, då tar de en jättefrihetsgudinna som dels ska tappa ansiktet i War Machine så att det blir ett skelett. Det funkade ungefär varannat gig, och var tredje gig så hängde halva skynket för ansiktet kvar och så vidare. Kul tänk, men det funkar inte riktigt. Jag älskar det personligen. Alltså, det är inget klagomål här från min sida. Alltså, jag älskar den scenen. Men rent produktionstekniskt så måste det ju ha varit en mardröm. För sen var det likadant att den här frihetsgudinnan håller även näven upp, rakt upp. Och den tappar också skynket, och i slutet så räcker den långfinger. Det tycker jag är det töntigaste som har hänt på en Kiss-scen någonsin, näst efter att Eric Singer sköt med bazooka 2010. Det var jättetöntigt också. Men det här att den räcker fingret, det var någon grej de hade på 90-talet. De gjorde även en sån skinnjacka för flera miljarder dollar som man skulle köpa med ett stort jävla fuck you-finger på ryggen. Vem säger de fuck you till? Nog för att de antagligen menar fuck you till alla som inte gillar oss, men jag kan ju känna det där är en negativ stämning. Det vill vi inte ha. Dumheter. Och det där fuck you-fingret, det var ju ingen som såg det, framförallt inte någon som stod på golvet, för att det var ju längst upp i ljusriggen och så vidare, så att till och med filmarna har ju svårt ibland att filma detta. Jättedålig effekt, tyvärr. I övrigt så var scenen rätt snygg. Jag gillar det här att de har bara kastat lite högtalare på scenen. Det hade de ju inte, det var ju beräknat. Men det ser ut som att de har kastat lite högtalare på scenen och sådär. Lite fräsigt. Och så går de ut på turnén. Turnépremiären är i Allentown. Det giget ligger komplett med datljud synkat på en YouTube-kanal nära dig. Det är ett jättebra gig, och låtarna är grymma och de spelar bra och så vidare. Och de har då berättat att här på denna turnén ska vi spela in Alive 3. Så går turnén. Och så märker de att det här funkar inte alls. Det kommer ju ingen. Det kommer få. Vissa gig går bra som vanligt, speciellt på östkusten och sådär. Vissa gig går fruktansvärt jäkla dåligt. Man skulle ju velat stå där i, jag tror inte det är Worcester, men det är någonstans Worcester och sånt. Där är 1100 i en arena som tar 10 000. De måste ju ha flyttat scenen ut i foajén eller någonting. Men samtidigt, det är sorgligt. Jag tycker ju verkligen inte det är roligt. Men det hade ju varit intressant att se den spelningen. Jag såg Queensryche på KB-hallen 95. De hade 500 pers där inne. Där går in 3,500. Jag satt på läktaren när det började, och när introt kom och de gick på i IMI, då bara tänkte jag promenerar saktmodigt ner och ställer mig längst framför Michael Wilton istället. Så gjorde jag det. Det var pinsamt faktiskt för deras skull. Spelningen var bra. Tillbaks till Revenge då. Bandet låter ju enastående bra. Det kommer man ju inte undan. De har ju fortsatt sin solida verksamhet sen efter Eric Carrs frånfälle. Bandet mellan 84 och 95 är ju det musikaliskt sett mest stabila bandet de har haft någonsin. Vi har Fantomen Eric Carr på trummor, för de som gillar hans heavy metal-spel. Vi har sen teknikern Eric Singer som går in och kan låtarna och gillar att spela dem ordentligt och så vidare. Och sen har vi Bruce Kulick. Ja. Det är ju synd att han inte har blivit mer erkänd. Det är dags att han ska få ett eget poddavsnitt, känner jag. För det, Jag kan inte fatta det egentligen. Jag fattade på ett sätt, för han var med i Kiss på deras citationstecken dåliga tid, citationstecken. Eftersom det var 70-talet som det var det viktigaste. Samtidigt, gå in på Spotify, kolla vilka 5 låtar som ligger i topp där. Inte fan, är det bara 70-tal. Utan där har vi ju... Det är det som är det roliga också, när mina polare då skulle se Kiss när de återförenades. Och bara, det ska bli så jävla coolt, fan man är uppvuxen med detta, Lick It Up och Heavens on Fire och så vidare. Ja, du kommer nog inte att få höra exakt dem. Däremot får du höra Watching You och 100,000 Years. Det vet jag inte vad det är, nej. Exakt. Oh, vilka sidospår vi hamnar i idag. Det är roligt, roligt, roligt. Alive 3, tillbaka. Tre spelningar ska spelas in. Cleveland, Indianapolis och Detroit. Detroit passar man på att filma. Eftersom man ska släppa köpvideo. Det ligger ju i tiden. Kiss har släppt Kiss Extreme Close-Up alldeles nyligen och så vidare. Då spelar man in. Ska vi se här. Nu ska jag bläddra. Jag fejkar lite här. Jag låtsas att jag kan. Men ni hör att jag bläddrar. Så vi tar dem i rätt ordning här. Detroit är det första giget 27 november. Sen är det Indianapolis den 28 och Cleveland den 29. Detroit har vi. Komplett tv-filmat, soundboardljud och så vidare. Och därför kan vi säga att det mesta på Alive 3 är inte inspelat i Detroit. Sen har vi inte Indianapolis. Vilket naturligtvis då är gigget som Gene hävdar är det de har använt mest ifrån. Och sen har vi Cleveland. Länge hette det att Cleveland var en soundboard-inspelning. Ljudet är fruktansvärt bra, men det är ingen soundboard. Jag och ett par goda vänner har lyssnat ordentligt och så vidare. Och framförallt sen kom det ju en soundboard. Både en production rehearsal från Allentown och Dayton. Som är innan Detroit. Så, och där hör man ju hur en soundboard låter. Men det var lätt för att ta saker och ting. Jo, men jag säger att det är en soundboard, då är det en soundboard. Cleveland är ingen soundboard, men den är väldigt bra ändå. I Cleveland har man lagt till en låt som inte spelas i Detroit eller Indianapolis, och det är Tears Are Falling. Och det var ju häftigt, för det var ju en ny låt, om man säger. För nu kommer vi ju till det här som är... Jag har lite problem med Alive 3. Jag tycker om skivan och jag tycker nog lite bättre om den idag än vad jag gjorde när den kom. Men nu måste vi då, för er som inte var med, så måste jag försöka förklara. De gick ut redan på sommaren 92, någonstans där i någon strike, Kiss Army-tidning, eller om det var på MTV, att vi ska spela in Alive 3. Och man börjar ju bygga i huvudet, bara, vi ska få höra detta på officiell liveskiva. Det här kommer ju att bli fantastiskt. Det som fanns nu som inte fanns förr, det var ju dock fantastiska inspelningar. För oavsett 75, 76, 77, 78, då fanns ju inga inspelningar att tillgå i toppkvalitet, komplett och bla 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 bla. Men nu visste vi hade ju redan fått Brooklyn-gigget 92. Vi hade tidigt fått videos från Toledo och St. Louis och England, Sheffield, Vendetta där, två kameramixen. Herregud, ska vi få detta på liveskiva. Vilket jag tror gjorde att den blev så pass dålig som den blev. Nu säger jag dålig och det hoppar nog någon till. Men det är ju ingen dålig skiva. Men den är ju inte alls lika bra som någon av de bästa live-inspelningarna på turnén. Av den anledningen att den låter precis som Alive 2. Fejkad. Det är för mig en gåta. Hur man kan vara Eddie Kramer. Och släppa ifrån sig en produkt som låter så fruktansvärt dåligt. Bandet låter inte dåligt, absolut inte. Låtarna spelas bra och ja, har ett hyggligt jämnt ljud och så vidare. Men det låter ju som att bandet står och spelar låtarna för sig själva och sen så har man satt en hög med ljud. Alltså tänk att framför er nu, vänsterögat vilar lite på bandet som spelar där borta. Och sen så till höger någonstans, där har ni en kompakt ljudmassa som bara existerar. Som är... Inte som på Alive 2 där du ändå kan höra distinkta visslingar och sånt, utan bara en skitdåligt tillverkad, fejkad publikljudmassa. Som dessutom är så otroligt jävla dålig att man i I Love It Loud, när Gene vill att publiken ska sjunga med, så gör de inte det. Utan då bara höjer man Likadant i I Just Wanna. Det är ju inte, du hör ju inte distinkt att publiken sjunger fuck. Du hör... Alltså det är så sjukt dåligt publikljud. Vilket gör att plattan låter så fruktansvärt daterad att jag får lite, lite nageltrång av den. Men, vi bygger upp, vi kom, och sen har vi förpackningen, vi kom. Vi bygger upp, det är 92, den tar slut och Kiss skulle komma till Europa. Nej, det blev ingenting. Det var väl hallar bokade, jag tror både Hovet och Skandinavien var bokat. Ja, Hovet faktiskt. Och att förbanden var tänkta vara Pearl Jam och eller Accept. Accept hade precis återförenats, så det var ju tur att det inte blev det, för de spelade ju 2,5 timmar när man såg dem ensamma på mejeriet. Och Pearl Jam hade väl, nu får ni rätta mig om jag har fel, men jag gissar att det var lite drömbokning, för att de blev ju gigantiska där någonstans. Men våren 93 kanske de inte var störst, eller så var det här på planeringsstadiet på hösten 92, och då kanske de inte hade hunnit bli så stora som de skulle bli. Ten kom väl 92, Ten-plattan, jag kommer inte ihåg. Men i vilket fall, det blev ju ingenting. Därför att det var ju ingen som ville ta i Kiss med tång 93. Vilket ju Kiss märkte. Vilket ju är anledningen att de spelar på ett bröllop, bland annat. Så att man mixade och trixade med Alive 3. Och så kom den. Och hela stämningen från... Tänk, du ställer det bredvid dig. Alive 1, du har den. Du har vinylen, dubbelvinylen, boken, insertsen. Innerslivarna. Du vecklar upp, du ser breven. Du har bilderna på skivorna där och så vidare. Och så ljudet. Och sen får du Alive 2. Du känner du Alive 2 nu här? Framsidan, du vänder på den. Oh, coolt. Baksidan. Och så öppnar du gatefolden. Den här fantastiska gatefold. Innerslivarna. Det lilla merchandisebladet. Boken. Återigen en bok. Och tatuering. Alltså det är som en, det är som en julklapp som aldrig någonsin tar slut. Det är Alive 2. Och så kommer Alive 3. En liten, sketen CD, jewel case. Den är inte dubbel. Den kommer inte på vinyl. En enkel, sketen CD. Det är inte ens en digipack. Det är som att du har världens bästa kebabpizza. Och sen har du världens bästa kebabpizza igen. Och sen har du en morot. Den är så intetsägande. Alive 3-förpackning. Jag äger upp mig här. Jag hoppas att det märks. Jag tar en köttbulle. Vänta. Alltså. Det är inte rättvist mot musiken. Eller mot historien. Ni fattar vad jag menar. Och sen börjar man titta på omslaget. Innan man ens har börjat spela skivan så tittar man på omslaget. Nu bor vi i Europa. Vad fick vi i Europa? Jo, vi fick en extra låt. Vi fick Take It Off. Det var lite kul. Då fick vi en låt som USA inte fick. Man höll ju på så med CD-skivorna för att de var dyra. Eller någon annan anledning. Men och så tittar vi på omslaget och då ser vi, okej, nu är det någon som har suttit. Det här var ju i början av den tiden när man började använda datorer till att göra grejer. Det blir ju inte alltid bra. Många band som har missuppfattat det där med upplösning och sånt, som man har använt pixliga bilder och sånt i booklet och så. Och då tittar vi. Tittar ni på nummer 13, Take It Off, på den här europeiska CD-utgåvan, så ser ni att den är ju annorlunda. Det är ett annat typsnitt. A-et är fel och så är det sån lite pixligt K, pixligt A, pixligt O. Det är liksom någon som har suttit i Paint och skrivit in Take It Off samtidigt som han nös, fick en stroke och slog sig i huvudet med en hammare. Den ser så jäkla off ut så att, ja, Take It Off, tack. Ja, vitsar, vad roligt. Det här är det första vi ser. Kiss Alive 3. Okej, loggan är snygg. Man har prägat in Kiss i loggan. Och i, sen är det lite knepigt i, Kiss, och i Alive. Där har vi den här beryktade handen som reses upp. Och så då, det är en CD. Du ser liksom knappt att Gene är med på A i Alive. I-et är bara en meningslös bomb. Men trean är i alla fall hyggligt snygg. E-et är ju fult också. Man fattar ju inte, det är ju idiotiskt att lägga in grejer. Varför gjorde de inte någonting helt nytt? Varför gjorde de, det här är ju en dålig version av Alive 2 liksom. Och så vänder vi på den igen och så har vi låtlistan. Och så tittar vi och så ser vi att, ja men shit. Det här var ju en konstig låtlista. Jag köper faktumet att de spelar in låtar som de inte körde live. Jag köper det. De gjorde det även på Alive 1 och Alive 2. Framförallt på Alive 2. Alive 1 vet vi inte riktigt med säkerhet, men jag gissade. Watching You spelades inte på den turnén och så vidare. Men Alive 2, då vet vi. Tomorrow and Tonight och Hard Luck Woman och King of the Nighttime World. Det är ju falsarium, för eftersom de spelas på turnén. Och jag köper det och jag älskar det. För de har valt att lägga in I Was Made For Loving You och I Still Love You. Vilket jag tycker är enastående bra. Eftersom I Still Love You inte fanns med på någon live-skiva innan. Däremot på live-videon då såklart. Och I Was Made For Loving You, som är en av deras största hits. Oavsett vad någon tror och tycker och säger. Dessutom, de körde den på klubbturnén och Englandsturnén. Och de gjorde den bra. Det är nog kanske en av de bästa versionerna de har gjort av den låten. Så den förtjänar sin plats på skivan. Men varför i hela fridens namn slösar man tid på en skiva som är en enkel skiva med att lägga in låtar som redan har varit med på tidigare liveskivor? Och varför i hela fridens namn slösar man tid på att lägga in sånt som Deuce, som då är den fantastiska öppningslåten på första Alive? Och här blir den en parentes för det andra låten, och den är inte speciellt bra i versionen här eller någonting. Och för att göra grisen ännu rödare så har vi Rock'n'Roll All Night i mitten av setet, den stora avslutningslåten som de då valde på USA Range-turnén att läggas i mitten av setet. Och att alltid poängtera det, att den här brukar vi sluta med, men idag har vi mycket kvar, så det är bara för vi vill spela låten, typ. Så sa Paul varje gig. Och det är ju coolt, då gör man ju om den från den där stora avslutningsgrejen till en vanlig låt som den ju ändå är på skivan. Men varför är den med här? För i grunden är det ju ingen jättebra låt. Alltså det är ju en partylåt som är bra som en avslutningslåt, men att ha den då som spår 10 av 17, helt meningslöst. Helt poänglöst. Och sen klämmer man naturligtvis in med Detroit Rock City också när vi ändå håller på. Och då har vi även Watching You med, som är fullständigt obegriplig. Undrar om det är för att Gene skulle få någon extra låt. Alltså det här är jättekonstigt. Det är fyra låtar som tar upp tid från andra låtar som de spelade på turnén och som inte har fått live-releaser för. Framförallt så spelade de Tears Are Falling i Cleveland. Varför är inte den med? Den finns inte med på någon annan live-skiva. Helt obegripligt. Vi vet att de spelade på soundchecken då. Det var ju soundcheck de spelade in I Still Love You och I Was Made For Loving You. Och där spelade de även Crazy Nights. Den hade väl varit perfekt på denna plattan med denna sättningen. Undrar hur det hade låtit. För de spelar ju aldrig den live tyvärr. Men den hade ju varit grym. Eftersom de gjorde en sån sjukt bra version av I Was Made For Loving You, kunde de ha gjort en Crazy Nights som hette duga också. Den här förvånar mig verkligen, låtlistan. Och sen kommer vi till det stora hånet. Och nu pratar vi. Alltså, om jag tycker att det här är en konstig låtlista och att produktionen är ovärdig ett band som lät så bra som Kiss 1992, så kommer vi till det sämsta på hela skivan. Och det är naturligtvis den sämsta fade-outen, fade-innen som något band någonsin har gjort på en liveplatta. God Gave Rock'n'Roll To You, som då, den går ju inte in i Star Spangled Banner. Eftersom live så gick God Gave Rock'n'Roll To You in i Love Gun, som gick in i Star Spangled Banner. Så man fejdar ut God Gave Rock'n'Roll To You och man fejdar in. Man gör alltså inte ens en crossfade, alltså att ljudet sådär går ihop. Man kunde tillverka detta i studio, men nej, där ska man prompt använda live-versionerna. Och så fejdar man ut God Gave Rock'n'Roll To You och fejdar in Star Spangled Banner. Och pajar på så sätt det momentet de bygger upp, för det är ett snyggt moment på Revenge-turnén. God Gave, Love God och Star Spangled Banner. Det är jättesnyggt och det måste ha överraskat väldigt många att efter Love Gun då man tror, vad ska komma nu? De har ju spelat alla låtarna och det här var ju, har de några hits kvar? Nej, men de avslutar med Star Spangled Banner och lite bomber. Men det momentet går vi helt miste om här, eftersom vi fejdar ut musik till tystnad och fejdar in från tystnad. Jag tycker faktiskt det är ett litet hån mot hur bra bandet var, att man gör en liveskiva som är så dåligt producerad. Men, tillbaks till verkligheten. Tycker jag då om skivan? Ja, men det är väl klart jag gör. Det är bra versioner av låtarna. Och även om vi då vet, Eric har sagt att han var inte inne i någon studio, men jag gissar ju att väldigt mycket är gjort i studio. Derek Sherinian som spelar keyboards hade en grej på sin hemsida där han berättade om, Alive, om Kiss-turnén, han var med på Revenge-turnén. Och han ombads ju komma in och lägga om lite grejer. Och då skrev han att det här var ungefär som "You know that time when you realized Santa Claus wasn't real." Och då refererade han till Kiss live-skivor. För they redid everything, even Paul's raps. Och det, men det vet vi, för det hör vi ju. Alltså det, man, jag tycker man hör rätt tydligt när en dialog, eller när snack är live, eller när det är när man står inför en vägg och pratar. För även om man inte, även om det är så samma ord och så vidare, så får rösten en helt annan klang när man inte har någon att prata med än när man har någon att prata med. Så Derek Sherinian berättade att han blev besviken när han kom in där för att man gjorde om allting. Men jag gissar att allting kanske jag tar i, men jag gissar att om man har gjort som Alive, man har sparat trummorna från soundchecken och så vidare, för att Eric var ju jäkla metronom på den tiden. Och sen så har man gått in och sen så har man fixat till resten. Kanske Bruce väl, hyggligt live också, men vi vet ju alla att det är mycket lättare att spela in live i en studio än att spela in live på live, eftersom allt kan hända live, men i en studio har du en kontrollerad miljö. Sen kom den på vinyl. Några år senare, jag vet inte, när kom de här? De började ge ut lite fräcka vinyler där. Det kom en Creatures of the Night med Glow in the Dark. Och det kom en Revenge i olika Marble vinyl och så vidare. Och så kom det Alive 3 på, i olika färger på vinylen och så vidare. Och då fick vi i alla fall Gatefolden. Tyvärr så hade de bara, precis, det var ju inte Kiss själva som gav ut, de licensierade väl ut den. Så att inga inner sleeves, inga perks, inga grejer eller någonting, utan du fick två skivor, svarta, röda, blåa eller vad det fler, vita var det nog också. Jag har någon svarta tror jag. Så inga perks, och gatefolden är ju bara att man har tagit själva bukleten och ja, lagt den som två sidor. Och då kommer vi till en grej som jag vill prata lite mer om också. Att Alive 3 är den första gången som, tror jag, ska vi se, ska jag bara tänka efter en intervju här. Jo, jag tror det. Det är den första gången som bandets respekt för sin egen katalog blir lite tydlig. För om man läser på var, de har, i den här dåliga layouten som är gjord med en dålig dator, för det är jättekonstigt typsnitt och så vidare. Det är precis som att de har det lite för ihopdraget. Så står det var låtarna kommer ifrån. Och då står ju att I Was Made For Loving You kommer från Dressed To Kill-skivan. Där är ju ingen i bandet som kan ha godkänt det, som kan ha tittat på det och godkänt det. Utan det måste, de måste bara ha layoutat, lagt ut detta på någon. Och så har de sagt, ja ni får göra vad ni vill, vi säger okej till allt. För det är ju inte korrekturläst någonstans. Vad har vi mer på vinylen? Vinylen, den, omslaget funkar bättre på vinylen. Men jag ska... För då gjorde man så att man tog baksidan, gjorde man om och använde den här gulröda bilden som inte är den bästa livebilden på Revenge Kiss, men den är lite, den blöder lite så att den har lite styrka i sig, och så la man låtarna där uppe och så la man med Take It Off, vilket ju är tacksam såklart. Så att den funkar, baksidan är mycket bättre än på CD-skivan. Tyvärr så fick vi då inga perks, inga grejer. Och det är återigen exakt samma version. Även om det är en dubbelvinyl. Det finns en utgåva av plattan som är lite fräckare än alla andra. Och det är, de släppte 2006 en liten box som bara heter Kiss Alive. Och då har vi Alive 1 på CD1, Alive 2 på CD2, Alive 3 på CD3. Och sen har vi Alive The Millennium Concert på CD4. Tyvärr, eller nu ska vi se, vad är bra med den? Jo, det är en jäkligt snygg box. Då får man väldigt mycket Kiss för pengarna. Man får hela plattan igen och Take It Off är med och så vidare. Och där är en tjock bok med om alla liveskivorna. Det unika med boxen var såklart att det var första gången man släppte The Millennium Concert, som då skulle vara Live 4. Men man får ha Live 3 med en lite ny booklet. Alltså boken som behandlar Live 3, då har alla fyra medlemmarna fått skriva sitt om den skivan. Man går lite i försvarsposition. Det här är då efter Reunion Kiss, och då var ju alltid sminkade Kiss bättre än allt osminkat. Punkt. Fortfarande är det ju så. När man pratar om 80-talet så urskuldar man sig. Hela boxen från 2001 är ju fylld av det här var det bästa vi kunde göra at that time. Och så nämner man I'm a Legend Tonight som är en fantastisk låt. Liksom. Bruce är stolt över Alive 3. Eric är stolt över Alive 3. Paul säger att ja, nu var ju det här en annan sättning av bandet. Förklarar han då övertydligt för de som tror att Kiss alltid har bestått av Ace of Peter och Paul och Gene. För det var ju fortfarande... Ja, det var ju inte Ace of Peter 2006, men det var ju det är ju det man mäter allting mot. Jag är så trött på det. Och Gene skriver någonting liknande så där. Men det är i alla fall, man får ett par nya livebilder och bukleten är mer, den är mer sammanhållen än det här utvecklande bukleten som blir som en plansch som man fick i den gamla jewelcasen. Och så är då boxen i helhet, alltså det är ett bra monument. Alive 1, Alive 2, Alive 3 i rad. Det är ju ändå det är tre plattor man kan lyssna på i rad, tycker jag liksom, shit. Ja, det funkar i alla fall. Även om man då kan reta sig lite på Eddie Kramers usla sätt att göra publikljud. 25 år sedan då står den sig. Som sagt, jag sa, jag tycker nog lite bättre om den idag. Jag lyssnar ju på den mer i hörlurar idag än vad jag gjorde förr, eftersom det är bara hörlurar jag kan lyssna på när jag är hemma. Jag har ingen vettig anläggning och är inte intresserad heller. Så att jag har nog lärt mig att uppskatta ljudbilden mer idag än vad jag gjorde. Alltså jag kan fortfarande minnas när man satte igång den. Bara, det är som ett brus hela skivan igenom. Ska det vara så här? Är det rätt? Tyckte de att det här var bra? Det är lite lättare att hitta nyanserna i hörlurar. Och framförallt så är ju bandet bra. Creatures of the Night låter väldigt, väldigt bra, även om den inte alls låter som 80-talsversionen av låten. Eric Singer är ju, och framförallt var en fantastisk trummis, men han var en metronom. Eric Carr hade någonting annat, han hade ett groove, och det har aldrig någonsin Eric Singer haft. Han är alldeles för teknisk för det. Men, och sen Heavens on Fire är en bra version. Men varje gång jag lyssnar på plattan så jag hoppar alltid till Watching You, och den gick in i Firehouse när de körde, men det skippar de och har med på plattan här. Det är så konstigt låtval där. Men det är ju ändå en partyplatta, och I Love It Loud från just denna plattan blev ju en liten, det blev ingen hit för det hade de inga någonsin då. Men det blev måttstocken mot hur man alltid kan spela I Love It Loud. Gene kör till och med rappen, alltså i början här, and it goes like this, alltså den grejen det är, som man kör idag, det är ju från Alive 3, det är inte från någon 80-talsversion av låten. Så att det blev liksom måttstocken för Alive, I Love It Loud, och det kom dessutom som singel, och singeln till I Love It Loud, ska se, jag har den här CD, Digipack-singeln, den är ju snyggare än hela skivan. Det är den här röda blödande livebilden på framsidan, står det Kiss och så I Love It Loud med sån lite fräck, trasig stil live inom parentes. Och sen öppnar man det en liten gatefold. Den här singeln är en gatefold. En digipack, men inte skivan. Och där har vi fyra bra livebilder på bandet tillsammans med ett collage med gamla och nya prylar. Och baksidan är en bra gruppbild på Kiss 93, 92. Och så är det då I Love It Loud. Alltså, det här är ju, den är ju fräck. Till skillnad från hur omslaget på skivan blev. Likadant så släpptes I Was Made For Loving You. Också en snygg singel. Kiss-loggan, I Was Made For Loving You med lite knepig typsnitt. Och så fyra livebilder, samma livebilder som i gatefolden till I Love It Loud. De gillade tydligen dem. De kom väl från bukletten. Och sen så öppnar man en liten sån här tunn jewel case. Och det är samma gruppbild och så vidare. Och då har man med Partners in Crime. Remix-varianten är jättekonstigt. Så de är ju snyggare än vad Live 3 är. De här två singlarna. Varför gjorde man så? Varför tänkte man inte till som vanligt? De ringde ju ingen av oss. Och det jag sa om katalogen, det börjar ju lite här. För sen efter detta så kom Kistory. Man hade ju då börjat peka för att vi ska bli gamla, göra gamla grejer igen. Och det, låtlistan var ju tungvikt på 70-talet. Och Kistory kom full med felaktigheter, men det var ju det bästa som man hade sett någonsin när den kom. Och känslan när jag öppnade den är fortfarande, gud vad jag älskar den här boken. Den har skapat väldigt mycket av det som ni lyssnar på nu. Intresset för det har kommit genom att man fick den boken just då. Men idag så är ju väldigt mycket i den rena falsarier eller i alla fall felaktigt påstått och så vidare. Och naturligtvis hoppar de över 80-talet väldigt fort i den också. Och sen så kom det Reunion och så kom de remasterade skivorna och de är ju, informationen i dem är ju så felaktig. Den här Robert V. Conti som folk nu hyllar, han är ju för det första privatverkare, han är en jävla dick. Men han ska skriva bok om sin Kiss-historia och sånt. Alltså verkligen, den människan, han fick en gyllene möjlighet, han var ju ett fan och han fick en gyllene möjlighet att gå igenom och fixa katalog och sådär. Och så är han så satans okunnig. Alltså han mottalar ju sig själv i remasterna. Han skriver fel datum och tre spelningar den turnén och så skriver han nästa att det var två spelningar den turnén. Jättekonstigt. Jättedåligt researchat, jättedåligt skrivet. Och faktiskt, jag lyssnade på den här podden han gjorde där han berättade, och alla hyllade den. Och det var så jäkla häftigt att höra hans historia om när han fick sitta i The Kiss Vault och gå igenom tejperna och sånt. Ja, visst. Men han antecknar ju ingenting. Han har ju inte med sig någonting. Nej, jag vet inte. Jag tycker han verkar vara ett praktdickhead på många sätt. Och dålig på sitt jobb faktiskt. För även om han självklart inte hade med remasterna ljudet att göra, så verkligen sättet som han gjorde de texterna på, bara nej, screw you. Så ni som ska läsa hans bok, ni kan gärna berätta för mig sen om det var, stod någonting i den som hade någon bäring på något. För hittills har jag aldrig varit med om att han har skapat någonting som är värt någonting. Och som sagt, jag har lite svårt för sådana som förföljer sina fruar och sådär också. Det, jag tycker inte det är rätt. Det där kan ni googla på om ni vill. Det finns bild och allt. Så. Nåväl. Vad hände med Live 3 då? Ja, det blev ju ingen turné naturligtvis. Tanken var ju dels att Kiss skulle fortsätta turnén i januari 93. Men det fick de ju skrota eftersom ingen ville ta i dem med tång. Det sista som hände, det här är ju så sorgligt på så många sätt. Alltså de har ändå rätt stor schysst scen. Och det sista som händer på Revenge-turnén, sista spelningen i, ska vi säga, de är i Oakland den 18. Nu låtsas vi att jag kan det här igen, men jag får bläddra lite. Oakland den 18, San Bernardino den 19. Och sen i Phoenix den 20. Alltså där får de ju inte in scenen, de får inte in Frihetsgudinnan. Så det finns en video just ifrån San Bernardino där man ser... Alltså, då ser ju scenen rätt cool ut så att det är högtalare, men där är ju ingen logga på scenen. De har den här tygloggan som de hade bakom scenen efter Shout It Out Loud som fälldes ner där. Men där är ingen, alltså det är ju som ett stort svart töcken. Och det är ju lite synd, tycker jag. Det är ju ett tråkigt sätt att avsluta en turné på. Att ja, vi dessutom komprimerar ner scenen. Men vad trodde ni? Den var ju för stor för sitt eget bästa redan från början. Så att Kiss Alive 3, och nu har jag nog klagat på den, det här kanske är en negativ podd, men det är ju för att jag känner så mycket för den. Jag brinner ju för denna tiden och jag skulle ju vilja att de släppte en dubbel-CD, dubbel-LP med hela Detroit-giget eller hela Indianapolis-giget rakt av. Och utan att Eddie Kramer hade fått sätta sina gräsliga små publikfingrar på den. De kunde väl producera den själva eller bett en praktikant eller de hade väl någon massör eller något som kunde gjort. För alla hade gjort bättre publikljud, bättre mix än vad Eddie Kramer gjorde. Det är obegripligt att han fick igenom den. För jag vill ju att de ska vara så bra som de är. Alltså om man lyssnar på skivan och liksom skiter i allt vad produktion heter. Bara lyssnar, bara, de är ju så sjukt bra här. Och så kommer I Was Made For Loving You, och det är nog den bästa versionen av låten någonsin. Men tyvärr, det är förpackat i en undermålig förpackning och med dåligt ljud. Och det är så synd. Så därför är det ju alltid Allentown-bootläggen eller Brooklyn-bootläggen som åker fram. Men visst, av rent nostalgiska skäl så åker jag Live 3 fram ett par gånger om året också. Men då är det ju för att jag lyssnar för att Det tar mig tillbaka till 93 och den tiden, och det var väldigt mycket som var spännande och ja, man visste inte var ska Kiss bli av och så vidare. Det var ju väldigt osäkert på den tiden. Men den är väldigt daterad, den är en produkt som kom fel. För tänk om Kiss Alive 3 hade varit Animalize Live 84 istället. Det hade ju varit lite starkare, känner jag. Men det var inte upp till mig. De ringde ju inte och frågade som vanligt. Har jag missat något? Nu ska vi säga. Och en annan sak. Alltså ni som var med. Det här pratar jag inte om för att förringa er som är för unga eller annat. Men det här är en nostalgipodd. Och då måste vi prata om sånt som var kul när vi visste något. Eller inte visste något. Alltså herregud. Hela Kiss Army International-tiden där. Det kom tidningar med svinsnygga omslag och Nico var ju på plats på Detroit-spelningen och han filmar ju soundchecket. Men han har ju, det skriver han ju öppet, det är inget jag avslöjar här, utan det skrev han öppet då. Men det är ju aldrig någonting han tänker släppa, för då vet de direkt var det kommer ifrån. Men han har ju nog då alltså filmat I Was Made och Crazy Nights och I Still Love You lite sånt när de faktiskt spelar låtarna. Ja, man kan ju hoppas att han faktiskt släpper den gången. Vi blir ju alla äldre och snart så är det ju ingenting kvar liksom. Så jag har ju svårt att säga att det har ju kommit så många soundchecks med Kiss genom åren. Det måste ju varit mycket värre när det kom soundchecks från Psycho Circus och sånt, när de står utan smink och spelar. Det måste ju ha varit värre för dem än att det faktiskt skulle komma Revenge soundcheck. Så det hade ju varit fräckt. Vi har ju så sjukt mycket bootlegs. Alltså den tiden var ju så jäkla speciell. Vi fick de här tidiga Allentown fick man väldigt fort. Fick se scenen och låtlistan var ju enastående. Och så de här tidningarna som Nico skrev, Strike hette ju tidningen i Kiss Army International. Gud vad spännande allting var. Och när det kom en ny tidning, nya bilder från turnén. Och Alive 3, då har han ett omslaget på tidningen som pratar om Alive 3. Då är det Gene som blåser eld. Alltså det är så fruktansvärt mycket magi i de tidningarna. Vilket gör att när man spelar skivan, dess brister till trots, så färdas jag tillbaka till de tidningarna, till den tiden, till Metal Hammer specialen på Revenge tiden till den andra Hit Parader som den andra tidningen heter, som hade små hologrambilder på omslaget, för det kändes som att nu är Kiss tillbaka. Och det var de ju för alla oss. Problemet var ju att alla oss var så jäkla få. Vi var inte så många. Däremot fanns vi i tidningsredaktionerna plötsligt och vi började finnas i tv-redaktionerna. Så att snedstegen sen med Kiss My Ass och där, det kan man lämna därhän. Jag tycker det var lite tramsigt. Men hela denna tiden, Kiss överlevde ju grungen på ett annat sätt än vad många andra band gjorde. Men det gjorde de ju genom att återförenas. De gjorde genom att blicka bakåt. Men man kan ju inte låta bli att fundera. Tänk Kiss med Hot in the Shade-scenen i hovet och i Skandinavien. Och så med den setlisten. Två kameramix. Det hade ju varit en video värd att titta på än idag. Nåväl. Ingen idé att gråta över spillmjölk. För den kommer aldrig tillbaks över liten tuva. Det där var nog Live 3-podden, känner jag. Vi är nog lite färdiga här, jag och mina köttbullar och min saft som jag har glömt att dricka. Det var lite motigt. Jag kan känna, det här blir nog en lite negativ podd och då får ni skriva och klaga. Eller får ni låta bli att skriva och klaga. Det bekommer mig inte jättemycket. Eftersom jag känner vad jag känner, som Karsten Torbjörn säger. Och det finns väl... Visst är det väl så här att en del av kärleken är att älska mig som mest när jag förtjänade som minst. Nu säger inte jag att Kiss Revenge-sättning förtjänade minst, men Kiss Alive 3 förtjänar inte det kärlek lika mycket som många andra skivor. Och det är kanske därför den ger mig en sån glädje ändå, att den slår underifrån på något sätt. För besvikelsen när den kom. Och nu ska vi ju säga, jag vill ju poängtera då, liveskivor på 90-talet lät ju generellt rätt kast. Maiden släppte Real Live One och Real Dead One, som också är fruktansvärt dåligt producerade, och de fick mycket skit för de produktionerna. Man hör ju knappt när trummorna kommer in i Be Quick or Be Dead och så vidare. Samtidigt släppte de en, så att säga, bootleg själva på Donington 92. hela giget rakt av utan något speciellt omslag. Det var bara ett vitt omslag på den tiden, nu är den snyggare. Och den låter perfekt. Det är en kristallklar soundboard, rakt av. Inga omsvep, inga krusiduller. Så fort man började producera liveplattor på 90-talet så blev det de här fruktansvärt dåliga. Och det är ju samma med live-video. Vi har ju inte pratat om Kiss Confidential. Där har vi också tyvärr en produkt som sket sig själv i näven. TV-filmade Detroit-gigget och sen så filmade man några spelningar till. Det är faktiskt lite oklart vilka det är. Jag gissar ju på att det är de andra, Indianapolis och Cleveland, men det vet jag inte. Däremot har de använt några bootleg-clips också. Men då är det så här klassisk 90-tal. Alla band gjorde det. Man använde sig av 5 spelningar eller någonting till en låt. Så att folk byter tröjor och basar och instrument med varandra, eller inte med varandra såklart, med hela tiden. Alltså, och så snabba klipp och så svart och vitt och färg. Jag vet ingen som sätter sig ner och tittar på Kiss Confidential och som tänker, nu ska jag få se en fin konsertvideo från en bra turné. För den är faktiskt omöjlig att titta på. Maiden gjorde likadant. Deras Donington 92-video har ju bilder från Bryssel och Köpenhamn också. Och varje gång det är svartvit bild så är det Bryssel eller Köpenhamn. Och varje gång det är färg är det Donington. Jag för mig det något sånt. Och sen har vi det hiskeliga. AC/DC hade, de skröt att de hade 25 kameror på Donington 91. Det är inget att skryta med. Det finns ingenting som blir bra av att du inte hinner uppfatta av vad som syns på scenen. Ossis Live and Loud hette den, va? CD:n är väl okej. Okay. Återigen, rätt taskig produktion. Konstant publikhet. Och videon, omöjlig att titta på. Blandat från 3-4 gig. 2 olika turnéer. Det är Europascenen och USA-scenen man har blandat. Helt omöjligt att titta på. Så att Kiss var inte ensamma. Utan det var tiden som tyvärr tyckte att det här var ett fräckt sätt att göra det på. Men det ursäktar ingenting. Inte för min del. För mig har Kiss aldrig varit ett band som bara har gjort vad som ska göras. Det var ingen som ville ha en The Elder-skiva av dem 1981. Det var ingen som ville ha Unmasked 1980. Det var ingen som ville ha deras debutskiva överhuvudtaget. Så de kunde satt sig ner och tänkt, nej, nu jävlar, nu ska de få Brooklyn-gigget som en käftsmäll. Men de gjorde inte det tyvärr. Och det är ju lite synd. Vi får lyssna och tänka tillbaka till tiden och tänka på tiden som gladde oss så himla mycket. Och sen när vi har lyssnat på Live 3 så tar vi Brooklyn-gigget eller Allentown. Och så vrider vi på volymen så där obehagligt mycket så att grannarna ovanför blir ledsna och grannarna nedanför funderar på att vräka sig. För det är det värt. För bättre än så har de varit, men inte jättemycket bättre. Tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni inte åt mina köttbullar. Grattis Alive 3. Jag ska be att få avsluta. Jag skrev faktiskt till Bruce. Frågade. Bara tanken på att man då 1993. Att man 2018 skulle kunna skriva till Bruce. Frågade du Alive 3. Vad tyckte du om den? Alltså, jag hade ju pinkat på mig. Om jag hade vetat det liksom. Men jag tänkte jag skriva och fråga, har du något kul citat till som jag kan använda till podden för att den firar 3 år och Alive 3 firar 25 år och vi älskar alla den tiden. Så jag ska börja för avsluta med detta som jag fick på Messenger som blir en fin avslutning eftersom det är Bruce som inleder podden också. Tack för att ni har lyssnat, tack för att ni finns där och tack för att ni skriver så himla mycket och engagerar er i det tramset på Facebook. Room Service finns som bekant numera på Spotify, så in och lyssna där. Det har påverkat statistiken i positiv riktning kan jag säga. Finns på YouTube-kanal också. Och vill ni följa mig privat så heter jag ju Alex Bergdahl, om ni känner att där finns nu något kul. Alex Room Service på Facebook också, glöm inte det. Ta hand om er och vi ses nästa gång. Nästa podd blir en Live 3-podd. Nej, jag gör inte en till. Det blir en Vault del 3. Kanske att jag kör resten av The Vault där. För 90-talet är verkligen en häftig tid med Jeans låtar. Däremot är 2000-talet så infernaliskt tråkigt. Så jag kanske bara skvätter förbi dem lite snabbt. För det är ingenting jag bryr mig om att engagera mig i. Men det här, och sen så jag hade ju en liten fråga, ja, det var det jag ville säga också. Jag hade en fråga på Facebook om jag skulle göra en nostalgipodd kring Still on Fire, Kiss Forever-artiklarna som jag har lagt ut på Facebook nu och Kiss on Fire och Shout It Out och de böckerna. Eller om jag skulle göra Analive 3. Och det blev överväldigande respons på att det skulle vara Analive 3. Men jag kommer att göra nostalgigrejen också. Den kommer ni till sommaren. Du vet när man sitter där och pillar tårna i solen och känner att nu vill jag prata om någonting som gör hjärtat så där varmt igen. Så att det den podden kommer också och då tar vi nostalgifilten över oss. Men fram tills dess så blir det nästa avsnitt blir Gene Vault 3. Tack igen. Vi hörs nästa gång och då är vi i havet. Och det här är alltså citatet från Bruce. The three concerts recorded for Alive 3 I actually was very proud of. I do believe most of the final choices came from one of the cities, but I can't remember which one. They were all in the Midwest. We did repair a few things, and the audience wasn't recorded well, so we needed to fix that. But overall, it was a powerful version of a very exciting era for Kiss. God afton.